den här dagen så vill jag minnas att det var ganska gott väder. Rätt så lugnt.
December 2024. Det kinesiska fraktfartyget I.3 misstänks ha saboterat kablar i Östersjön med ett flera ton tungt ankare.
Det här är ju ett lastfartyg. Det är lastat med kol. Det är en ganska smutsig hantering. Det är ju kolrester överallt, kan man säga.
Jonas Bäckström vid statens haverikommission släpps ombord för att leta ledtrådar kring hur allt gått till.
Fartyget i sig är i hyggligt skick, skulle jag säga. Däremot är det ganska dåligt städat och stökigt.
Besättningen menar att de tappat ankaret under en storm, att allt var en olycka. Men när Bäckström ber om att få se fartygets loggbok saknas anteckningar om händelsen.
Och hur förklarar de det?
Det hade de egentligen ingen förklaring på.
Incidenten med I.3 är det andra kabelbrottet med misstänkta kopplingar till Kina på bara ett år.
En gång är ingen gång, men två gånger börjar det ju likna ett mönster.
Det här är Konflikt, där vi ställer oss frågan om Kina och Ryssland ingått en illasinnad havsallians för att sabotera infrastruktur i Östersjön.
Då betyder det ju att vi verkligen måste uppdatera vår syn på Kina som inte bara kanske en strategisk rival utan som ett faktiskt säkerhetshot.
Jag heter Viktor Lövgren. Vi ska börja det här avsnittet på Östersjön, där du, Björn Djurberg, konfliktsproducent, står och följer sjösättningen av ett av den svenska försvarsmaktens vapen för att avslöja misstänkta sabotage under vattenytan.
Och det du hör här, det är en lyftkran som sänker ner en obemannad undervattensfarkost, en så kallad rover, i Stockholms skärgård.
Rover i vattnet, rover fri.
Och en sån här rover, Victor, det är avgörande för att ha koll under ytan, för det är ju där som undervattenskablarna finns.
Och de är väl lite av samhällets liksom livlinor idag?
El, gas, datakommunikation går ju genom de här kablarna som ligger som ett nät på havsbotten och kopplar samman länder. Och de står i centrum nu för ett möjligt hybridkrig, inte bara här i Östersjön utan även utanför Kina.
Just det. Och Björn, vi ska ju gå igenom två fall av misstänkt sabotage som kopplas till kinesiska fartyg snart. Men först är vi kvar med dig på Östersjön, på ett av den svenska flottans stålgrå fartyg.
Ja, jag står där på HMS Ven, ett av marinens minröjarfartyg som styrt ut i Stockholms skärgård den här dagen. Och det råder koncentrerad aktivitet i aktern på fartyget där den här gula roven lyfts ner i det blågrå vattnet. En officer som heter Mattias berättar att roven hjälper till att ge en bild av vad som händer under ytan.
Om du tänker på den frågan som du har då, liksom är att vad händer med våra internetkablar och rörledningar och allt sånt där, då är det ju såna här typer av fartyg vi skickar från Sveriges sida. Absolut.
Så om en kabel är skadad så är det en sån här typ av farkost som filmar de skadorna?
Ja, det finns ju olika sån här typer av farkoster också. Men okej, det de har gemensamt är att de är fjärrstyrda och kan åka ner med dem.
Vänga från Nysson. Kom. Då får man även.
Ja, men vi har ju ett antal olika sensorer och det initiala man gör det är att man lokaliserar själva kabeln eller den infrastruktur som det gäller. Och då har vi sonarer till hjälp.
Anders Barrestedt, klädd i marinblått, har slagit sig ner i en av hytterna under däck. Han är divisionschef för 42 minröjningsdivisionen och berättar vad marinen gör för att assistera brottsutredningen vid ett misstänkt sabotage.
Och sen har vi ju ett antal undervattensfarkoster utrustade med ganska avancerad kamerautrustning. Så det är ju, vi kan ju dokumentera själva området där skadan har skett. och sen så lämnar vi över det till utredande myndighet som oftast är polismyndighet eller kustbevakningen.
Vi ritar upp brottsplatsen.
Hans lika blåklädda kollega Gunnar Möller basar över den enhet inom den svenska marinen som håller koll på undervattensmiljön. Maritime Warfare Data Center heter den.
Med hjälp av sensordata som vi får så försöker vi bara göra en noggrann bild över platsen där det hände så att de ska kunna dra kloka slutsatser av det egentligen.
Hur stor fråga är det just nu, det här hotet mot undervattensinfrastruktur, skulle du säga?
Ja, men det är en stor fråga och det är någonting som man pratar om, skulle jag säga, dagligdags. Och en stor del i den verksamhet som vi bedriver, framförallt genom vår sjöövervakning, det handlar ju om att försöka undvika den här typen av hot.
Prata om det dagligdags.
Ja, men det är fokus på undervattenstrid just nu. Och det är, då pratar vi både seabed warfare som omfattar de här undervattenskablarna då, med sjöfarten och framförallt det som händer under vattnet. Det är ett väldigt hett ämne just nu.
Okej, så kabelbrott är något svenska marinen verkar lägga en hel del tid på nu. Sen några år tillbaka har antalet misstänkta kabelbrott ökat dramatiskt. Ryssland misstänks ha varit inblandat i flera av de här fallen. Men i det här avsnittet av Konflikt ska vi alltså försöka förstå Kinas roll i det här. Och första gången en aktör med kinesisk koppling överhuvudtaget nämns i de här sammanhangen är hösten 2023. Och Hanna Salberg, radions Kina-reporter, du har ju bevakat de här fallen. Jag tänker att du ska få ta det här från början.
Ja, då börjar vi en natt på Östersjön i oktober 2023. Det kinesiska fartyget Xinxin Beijizhong, New Polar Bear i översättning, passerar den ganska nylagda gasledningen Baltic Connector i Finska viken. Mm. Och fartyget är på väg från ryska Kaliningrad till Sankt Petersburg. Morgonen efter märker gasföretaget att trycket i ledningen har fallit. Det är någonting som har hänt. Gasledningen och två parallella datakablar för internet och teletrafik har slitit sönder.
Mm.
Finska undersökningar visar sedan att New Polar Bears ankare har släpat en lång sträcka längs botten fram till kablarna. Men det här fartyget försvinner från platsen och tar sig tillbaka till Kina via Ryssland och Norra Ishavet utan att någon kan hålla förhör eller göra undersökning.
Så Hanna, New Polar Bear flyr helt enkelt platsen?
Precis, så det blir väldigt svårt att reda ut vad det är som faktiskt har hänt. Men det finns en spännande politisk bakgrund till det här.
Okej.
Уважаемый господин председатель, дорогой друг, добро пожаловать в Россию, в Москву.
För tidigare samma år, 2023, då besöker nämligen Xi Jinping Moskva.
Men Hanna, det gör han väl ganska ofta?
Ja, det gör han. Och Vladimir Putin ses kanske ännu oftare i Peking. Men på det här mötet så kommer de överens om att fortsätta utveckla vad som kallas den norra sjövägen tillsammans.
Och vad är det?
Ja, det är ett tydligt intresse som Ryssland och Kina har gemensamt. En rutt som tidigare har varit infryst i is genom sen ryska ishavet och som nu håller på att göras tillgänglig på grund av klimatförändringarna. Och det här är signifikant i vår tid eftersom det öppnar nya möjligheter för Ryssland som har kontroll över det här, de här vattnen och för Kina som hänger på.
Men alltså, vad har den här rutten längs de liksom ryska polartrakterna att göra med kabelbrott i Östersjön och det här fartyget New Polar Bear?
Ja, men så här. Ett rysk-kinesiskt bolag med namnet Torymol med adress i både Shanghai och Moskva, de har satt sina förhoppningar till att den här utvecklingen med ett isfritt ishav kan bli mer och mer lönsam. Och man ligger helt i linje med politiken. På företagets hemsida, som då är på kinesiska och ryska, så annonserar man att man arbetar med den så kallade Sidenvägen. Ett av den kinesiska kommunistpartiledaren Xi Jinpings favoritprojekt.
Just det.
Och genom att använda den här rutten så hävdar man att man kan korta frakttiderna med över en tredjedel från Kina till Europa. Och när man går genom Norra Ishavet istället för Suezkanalen. Och det här sparar ju pengar. Is-Sidenvägen kallas där populärt i Kina. Och med den så kommer en ny linje för containerfrakt. Och Viktor, fartyget som blir utsett 2023 till att göra den här linjens premiärtur genom Nordostpassagen, det är New Polar Bear.
Alltså fartyget som misstänks för kabelbrottet i Finska viken.
Precis.
Så vad kan du berätta om New Polar Bear, det här fartyget?
Det vi vet är att efter Xi Jinpings besök då, tidigare 2023, så förberedde sig New Polar Bear för att för första gången gå från rysk hamn till kinesisk genom Norra Ishavet. Den resan verkar ha gått bra, men den första resan från Kina till Europa senare det året, i oktober till december, den visar sig bli ödesdiger. För det är då ankaret dras över botten i Finska viken och dras sönder gasledningen och kablarna.
Mm. Och vad kan man säga, vem bär ansvaret för det här?
Ja, i en egen intern utredning så erkänner Kina till slut i augusti 2024, nästan ett år efter händelsen, att fartyget New Polar Bear var ansvarigt för skadan på gasledningen och kablarna. Och Kina hävdade då att det inträffat som en olycka där ankaret släpats över botten på grund av hårda väderförhållanden, en storm på Östersjön.
Okej, så de erkänner ansvar men säger att det är en olycka?
Ja, och de finska och estniska utredarna kanske inte är helt nöjda och tycker att de har fått svar på alla frågor. Efter det så verkar den här utredningen stå nästan helt stilla. Men i maj 2025, då kommer det nyheter.
Okej. Vi ska komma tillbaka till Hanna Salberg senare och höra hur hon ringer upp domstolen i Hongkong, där alltså New Polar Bears för detta kapten nu står åtalad för skadegörelse i Finska viken. Men först ska vi höra från en svensk analytiker som ägnat mycket tid åt att förstå den kinesiska kopplingen till kabelbrott i Östersjön. Alexis von Sydow heter han och han är analytiker vid det delvis statligt finansierade Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet. Deras lokaler är inhysta i en historisk byggnad på Skeppsholmen i centrala Stockholm.
Du, alltså, när hörde du för första gången tal om att ett kinesiskt fartyg hade något med kabelbrott att göra?
Det kan nog ha varit med Xinjiang Polar Bear i Östersjön i slutet på 2023.
Analytiker som Alexis von Sydow börjar omedelbart fundera på varför ett kinesiskt fartyg som New Polar Bear plötsligt var misstänkt för inblandning i ett kabelbrott. Men så något år senare hände ju något liknande.
I slutet på 2024 i november då det var fartyget Yipeng 3, och det här är ju exakt samma typ av incident, att det är ett fartyg som har släpat sitt ankare.
Och nu är det som att Alexis von Sydow och hans kollegor på Utrikespolitiska institutet höjer lite extra på ögonbrynen.
För en gång är ingen gång, men två gånger börjar det ju likna ett mönster.
Yipeng 3 blir alltså det andra kinesiska fartyget som inom loppet av ett år släpat ankar över Östersjöns botten. Men till skillnad från New Polar Bear, som verkar ha flytt Finska viken efter kabelbrottet där, ska en svensk utredare få chansen att gå ombord på Yipeng 3. Konflikts Ulrika Bergqvist har tittat tillbaka på vad som egentligen hände.
Förmiddagen den 18 november 2024 rapporterar telekombolaget Telia att ett fel uppstått på fiberkabeln mellan Litauen och Sverige. Ungefär samtidigt upptäcks ett kabelbrott på en viktig dataledning mellan Finland och Tyskland.
Alltså, det uppstår skador på flera ställen samtidigt. Och ganska snart så riktades ju misstankarna mot det här fartyget som hade passerat båda skadeplatserna i samband med avbrotten.
Och ärendet hamnar på statsåklagare Henrik Södermans bord.
Det här brottet riktar sig mot ett svenskt intresse, eftersom det var en svensk-litauisk kabel som skadades. Man försökte ju också få kontakt med befälhavaren ombord på det här fartyget.
Fartygsledningen och Kina kontaktas direkt med förfrågan om att svenska brottsutredare ska få gå ombord.
Vi frågade om vi fick komma ombord på båten och hålla förhör inom ramen för svensk förundersökning. Det fick vi inte, och vi fick inte genomföra några tekniska undersökningar inom ramen för förundersökningen.
Och vad tänker du om att ni fick ett nej i ett sånt läge?
Det måste Kina svara på. De var flaggstat. De hade möjlighet att säga nej och det gjorde de.
Som statsåklagare är Henrik Söderman noga med att inte ge sig in i politik. Han konstaterar bara kort att det faktum att de inte får komma ombord direkt försvårar brottsutredningen. Men den här gången har de nordiska länderna lärt sig läxan från tidigare. Och fartyget I.3 lyckas inte lämna området obemärkt, som i fallet med New Polar Bear. Danska och tyska marinfartyg skuggar fartyget tills det ber om att få lägga ankar i Kattegat. Och där blir det kvar medan veckorna går. Men en annan svensk myndighetsperson ska släppas ombord på I.3 där i Kattegat. Haverikommissionens biträdande generalsekreterare Jonas Bäckström.
Och vi utreder normalt sett inte brott, i alla fall inte uppsåtliga brott.
Några veckor efter kabelbrotten får Bäckström ett lite oväntat samtal från utrikesdepartementet. En grupp personer från Tyskland, Danmark, Finland och Litauen ska mötas i Köpenhamn och diskutera förutsättningarna för att besöka fartyget. Kan haverikommissionen tänka sig att vara med? Han är nyfiken på fallet.
Det händer att fartyg tappar sitt ankare och det händer att det uppstår skador på sjöbotten på installationer av olika slag när man tappar sitt ankare. Däremot är det ganska ovanligt skulle jag säga att man kör så lång sträcka med ankaret efter sig utan att upptäcka det, utan att reagera på det. Det är ovanligt.
Det här ankaret är stort, någon meter brett och det väger över 7 ton. Så det är ingen liten sak.
I normala fall så borde man ju, kan man tycka, märka redan när ankaret löper ut eftersom det inte sker särskilt tyst när en ankarkätting löper ut. Men sen är det ju också så att ett ankare som släpar efter sig i Östersjön, Östersjön är ju så pass grund så att då innebär ju att ankaret släpar längs botten. Och då påverkar det ju fartygets fart och också kurs.
Vädret är inledningsvis fint den här morgonen då Bäckström och två av hans kollegor får gå ombord. Besöket görs en knapp månad efter händelsen med kabelbrotten.
Den här dagen så vill jag minnas att det var ganska gott väder. Rätt så lugnt. Det här är ju ett lastfartyg. Det är lastat med kol. Det är en ganska smutsig hantering. Så att det är ju kolrester överallt kan man säga. Fartyget i sig är i hyggligt skick skulle jag säga. Däremot är det ganska dåligt städat och stökigt.
De är omkring 30 personer som klättrar ombord.
Ja, vi är ju 3 härifrån och sen är det väl ungefär samma antal. 3 svenska poliser och 3 finska. 10 tyska poliser ungefär. Och sen är det den kinesiska delegationen. Och vi fick då skjuts ut med den tyska kustbevakningen.
Alla pratar engelska med varandra, men det har blivit bestämt att de kinesiska myndighetspersonerna är de som ställer frågorna till besättningen.
Och vi delade upp oss. Jag deltog i den intervju som rörde first officer, alltså överstyrman. Och där blev det friare tyglar för oss att själva ställa frågor. Men jag har förstått från de som deltog i intervjun med befälhavaren att där höll man mer strikt på det som var sagt, att frågorna skulle gå via kineserna. Så det såg lite olika ut.
Det är mycket Jonas Bäckström vill ha svar på. Och bland ledtrådarna där på plats är loggboken en av de viktigaste.
Vi är flera som bläddrar i den, men bland annat gör jag det tillsammans med en kinesisk tolk, en tysk från tyska polisen. Eftersom en loggbok på kinesiska kan vara lite svår att tyda.
Den berättar precis som besättningen vittnat om att det blåste upp och att alla blev beordrade att lämna däck. Det är bland annat därför man inte inspekterar fartyget med jämna mellanrum som man brukar. Så långt stämmer loggen överens med besättningens berättelse.
Däremot så finns det inte några anteckningar i loggboken som vi kan se som handlar om just den här händelsen, att det här skulle ha inträffat. Och det är ju någonting som man normalt sett hade förväntat sig att man skulle ha skrivit in i loggboken om det inträffar en olyckshändelse av det slaget, att man tappar ankaret, så för man normalt sett in den typen av information i loggboken, och det kunde vi inte se.
Och hur förklarar de det?
Det hade de egentligen ingen förklaring på.
Besättningen är till mötesgående och utredarna får inspektera det de ber om, bland annat ankarna.
Ja, vi tittar ju bland annat på ankarspelen. Vi tittar på kättingboxen där alltså ankarkättingen löper ner för att se vilka eventuella skador vi kan se där och vad vi kan dra för slutsatser av det.
Det ena ankaret är skadat och kättingen ser inte korrekt ut. Bromsen är däremot inte skadad alls utan verkar ha varit ur bruk. För att det ska hända måste en särskild stoppsprint ha lossnat eller lossats. Poliserna ställer frågor kring vilka som tillåtits gå ombord på fartyget när det legat i hamn. Bland annat i Ryssland dagarna innan kabelbrotten. Och bland de tekniska ledtrådarna finns en som är viktigare än de andra. Fartygets svarta låda.
VDR som det kallas, Voyage Data Recorder, alltså fartygets svarta låda som registrerar en massa uppgifter om fartyget och hur det framförs. Det finns ju i ett sånt här fall också övervakningskameror. Och den typen av data hade ju kunnat vara till väldigt god hjälp för att förstå hur det här hade gått till. Men de uppgifterna, den datan var ju överspelad när det hade gått så lång tid som en månad. Så att vi fick inte med oss någon sån elektronisk data.
Ingen alls?
Nej.
Besättningen säger att datan har raderats automatiskt. Den gör det efter en viss tid. Det är en av anledningarna till att utredarna bett om att få komma ombord så snabbt som möjligt.
De uppgifter vi har fått är ju att man då har försökt från besättningens sida att spara den här informationen, men inte lyckats. Och vi kan ju bara konstatera att den fanns inte där längre när vi gick igenom utrustningen. Av något skäl har man inte lyckats med det. Om det sen är avsiktligt eller oavsiktligt, det kan vi ju inte veta. Men informationen fanns inte kvar.
Det blåser upp den här eftermiddagen. Det blir bråttom och Jonas Bäckström och hela gruppen av utredare tvingas lämna fartyget i förtid.
Vi har ingen säker uppfattning när vi åker därifrån, utan vi inser ju allihopa, tror jag, att det finns omständigheter som tyder på att det här skulle kunna vara avsiktligt, men det finns också omständigheter som tyder på att det skulle kunna vara en olyckshändelse.
De enda som åtminstone utåt verkar säkra på sin sak är de kinesiska utredarna.
Den kinesiska delegationen är ju angelägna om att markera i ett tidigt skede att de redan är färdiga med sin slutsats som då tyder på att det skulle vara en olyckshändelse.
Statsåklagare Henrik Söderman säger att utredningen fortfarande pågår.
Vi försöker komma så långt vi kan när det gäller den här uppsåtsfrågan. Och exakt hur vi går tillväga där, det vill inte jag gå in på just nu. Men vi bedriver ju en gemensam förundersökning tillsammans med Litauen och Finland.
Det som krävs är helt enkelt att de lyckats ringa in en misstänkt.
Vi måste få den personen hörd och delgiven misstanke om brott. Och sen efter det kunna ta ställning till om det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal. Och det är ungefär där vi är just nu.
Så mysteriet med I.3 är fortfarande inte löst. Det finns omständigheter som talar för att kabelbrotten som skeppet orsakade kan ha varit sabotage. Andra stöder versionen om att det rör sig om en olycka. Konflikt har ställt frågor om incidenterna med de kinesiska fartygen till landets ambassad här i Sverige. Och ambassaden väljer att inte kommentera ansvarsfrågan i de enskilda fallen, men skriver ett mejl till oss att Kina alltid hållit fast vid en anda av öppenhet, så också kring incidenten med I.3. De skriver också att landet kommer fortsätta att samarbeta med det internationella samfundet och göra gemensamma ansträngningar för att skydda undervattenskablar. Men tittar man på hur den politiska relationen mellan Ryssland och Kina utvecklats parallellt med kabelbrotten så kan man bli misstänksam. Eller vad säger du, Hanna Sahlberg?
Ja, för Kina ser ju inte ut att tveka att intensifiera relationen med Ryssland som samtidigt krigar i Ukraina och riktar uttalade hot mot Europa.
Just det, och du berättade tidigare för mig om politiska möten på toppnivå mellan de båda länderna och då vad gäller just samarbeten kring sjöfarten genom de ryska polartrakterna. Ett område som båda de här misstänkta kinesiska fartygen har gått i. Och kort efter incidenten med Yipeng 3 så hålls ett nytt möte.
Ja visst, det kan sticka lite i ögonen på europeer då att Kinas transportminister Liu Wei väldigt nära inpå det andra kabelbrottet genomför sitt möte med generaldirektören för Rosatom. Det är den statliga ryska myndigheten för kärnenergi som i princip kontrollerar ishavet i och med att de beviljar tillstånden för genomfart och ser till att deras atomdrivna isbrytare kan assistera de skepp som ska gå igenom havet. Mm. Det här mötet hålls bara några dagar efter att Yipeng 3 har kapat kabeln Sea Lion utanför Öland. De kommer överens om att ytterligare fördjupa det kinesiska samarbetet. Så Europa verkar stå inför en framtid med ett ökat tryck från fartyg i norr. Och om de är illasinnade, då innebär det en ökad hotbild.
Ja, vad tänker du, Hanna, som följt den här frågan länge? Är det en illasinnad ishavsallians, eller om man ska säga, som vi ser växa fram?
Ja, staterna Kina och Ryssland, de bäddar hela tiden för ökat samarbete sinsemellan. Det talas ju om ett gränslöst partnerskap, om energiutvinning, nya sjöfartsmöjligheter, om forskning tillsammans. Men frågan är ju om det också getts plats i det här samarbetet för att medvetet angripa europeisk infrastruktur. Mm. Å ena sidan så finns det ett samband mellan kabelbrotten. Alltså att ett kinesiskt fartyg som kommer från Ryssland sen släpar sitt ankare över områdena där kablarna ligger. Å andra sidan så finns det naturligtvis de som frågar sig nu om Kina med sina viktiga ekonomiska intressen och handelsrelationer med Europa är berett att delta aktivt i ett gråzonskrig med Ryssland mot Europa. Mm.
Så ett fördjupat samarbete mellan Ryssland och Kina vad gäller sjöfarten verkar vara en av pusselbitarna vi har när vi försöker förstå Kinas eventuella inblandning. Men
vi vet ju fortfarande inte om det finns någon Kina-koppling.
Efter incidenten med Yipeng 3 bestämde sig Kina-analytiken Alexis von Sydow vid Nationellt kunskapscentrum om Kina för att i brist på tydliga svar analysera händelsen utifrån fyra hypoteser. De finns sammanfattade i en rapport han skrivit tillsammans med några kollegor. Och den första hypotesen är att Ryssland ensamt står bakom sabotagen.
Och att då är det faktum att det rör sig om kinesiska skepp, det har i så fall andra förklaringar än att Kina skulle vara involverat politiskt på något sätt. Det skulle kunna vara att det här är ett fartyg där man har betalat kaptenen för att utföra något sånt här. Men det faktum att det är ett kinesiskt fartyg säger liksom egentligen ingenting om de politiska kopplingarna.
Och skulle det vara så att Ryssland genomfört kabelbrotten på egen hand, något som landet dementerat vid flera tillfällen, men skulle det vara så att de gjort det men med hjälp av ett kinesiskt flaggat skepp, då är det intressant i sig, säger Alexis von Sydow.
Då betyder det ju att å ena sidan att Kina kanske inte själv är intresserad av att bedriva sabotage i Östersjön. Och det betyder också att Ryssland rimligen förstår att det här stänker renommémässigt, ryktesmässigt på Kina.
Om Ryssland använt kinesiskt flaggade skepp för sabotage tyder det på en viss spricka mellan stormakterna som von Sydow menar att väst kan utnyttja.
Då borde ju vi från vårt håll försöka framföra det här till Kina att Ryssland är de som driver den här typen av problem.
Så den första hypotesen är alltså att Kina inte har något med de misstänkta sabotagen att göra. Men von Sydows andra hypotes stipulerar att Ryssland genomförde kabelbrotten tillsammans med Kina. Och skulle sabotagen vara koordinerade mellan Peking och Moskva, ja, då måste Europa omvärdera sin relation till Kina, menar analytiken.
Jag menar, då är ju Kina både ett säkerhetshot och en motståndare till Europa. Då skulle man behöva omdefiniera, tror jag, den här synen som finns fortfarande inom Europa. Att Kina är både en partner, en konkurrent och en rival. En partner beter sig inte på sånt här. Och då skulle vi ju, det skulle absolut vara motiverat att utöka sanktionerna som är på Ryssland till att även omfatta Kina i vissa avseenden då.
Men att Kina skulle vara inblandat i de här kabelbrotten kan tyckas märkligt, i alla fall vid en första anblick, säger Alexis von Sydow.
Ja, man kan ju tycka att det vore ologiskt. Kina har ett väldigt starkt intresse av att skapa goda relationer med Europa, inte minst för att utnyttja situationen som finns nu mellan med en splittring, pågående splittring kan man säga, mellan USA och Europa.
Men om kineserna nu ändå varit inblandade, tyder det på att det finns en analys i Peking om att det inte är möjligt att nå ett genuint partnerskap med Europa. Att pratet om samarbete snarare är en dimridå.
Och att Kinas övergripande verkliga intresse i vår världsdel är att i bred mening underminera oss. Och faktiskt stärka Ryssland på vår bekostnad.
Det låter som ett problem att vi inte vet då, eftersom det skulle få stora konsekvenser för hur vi förhåller oss till Kina, både Kina och Ryssland.
Absolut, och det illustrerar på ett väldigt tydligt sätt också, tycker jag, hur komplicerad Europas Kina-relation är just nu. Sedan Ukraina-kriget började och Kina så tydligt har vägrat ta avstånd ifrån Rysslands krig och tvärtom stödjer Ryssland på så väldigt många olika sätt, så har ju den här, så att säga, win-win-modellen kompletterats av en bild där Kina liksom står bakom det största säkerhetshotet mot Europa. Och det kvarstår ju oavsett om Kina har varit involverat i just den här incidenten eller inte.
Alexis von Sydow och hans kollegor kom med ytterligare två hypoteser. Båda utgår från att kabelbrotten inte varit sanktionerade från vare sig Peking eller Moskva. Istället hade det kunnat vara aktörer på lägre nivå, antingen bara inom Ryssland eller inom både Ryssland och Kina, som på eget bevåg genomfört sabotagen.
Och det här tycker jag är speciellt intressant kanske om man tänker sig ett scenario där ryska och kinesiska aktörer har samarbetat, ja, det har funnits ett samarbete, men att det här samarbetet inte nödvändigtvis har skett på den högsta politiska ledningens nivå, utan att det har rört sig mer om liksom opportunistiska samarbeten från till exempel underrättelsetjänster.
Att säkerhetsapparaten i Ryssland inte alltid har kontroll över vad ryska aktörer ägnar sig åt har blivit tydligt vid flera tillfällen, inte minst under åren med Yevgeni Prigozhins Wagner-grupp. Men att kinesiska militära och politiska toppskikt inte skulle ha full kontroll över vad kinesiska aktörer gör i Europa, det vore något nytt enligt von Sydow.
Det introducerar liksom en ännu större osäkerhet i den här bilden. Och i så fall så måste vi nog förvänta oss att sådana här incidenter kan fortsätta ske.
Mycket står alltså på spel om vem som bär ansvaret för de misstänkta attackerna mot kritisk infrastruktur i Östersjön. Är det medvetna sabotage eller olyckliga omständigheter? Men faktum är att det finns en plats där dussintals kabelbrott inträffat de senaste åren och där misstankarna ofta landar på Kina. Demokratin som ständigt lever under Kinas hot, Taiwan. Och vi ska dit nu med radions Kina-korrespondent Moa Kärnstrand som rest till en liten taiwanesisk hamnstad på västkusten. Där har ett sabotage mot undervattenskablar för första gången prövats i domstol. I somras dömdes kaptenen på ett fraktfartyg för att ha skurit av en undervattenskabel. Den första domen i sitt slag.
Det är sent på natten och bäckmörkt. Bara runda ljuskäglor rör sig över det svarta vattnet. De landar på sliten metall. Ett rostigt båtskrov som en gång var blått kränger i vågorna. När ljuskäglorna rör sig framträder fartygets storlek. Det tonar upp sig över kustbevakningens båt när den går närmare. Kustbevakningen anropar fartyget med en tydlig uppmaning. Lämna det här området.
其实他们在2月20号的时候，红泰58号他就抵达我们台澎第三号。
Fartyget hade faktiskt anlänt till platsen redan två dagar tidigare, berättar Xu Shouhan, som är åklagare i staden Tainan.
各一公里的范围，我们会设置一个警戒区。
Det kunde vi veta eftersom vi har larm på undervattenskablarna som varnar när båtar kommer inom en kilometer av en kabel och stannar eller rör sig misstänkt långsamt, fortsätter han. Om larmet går så skickas kustbevakningen ut för att undersöka vad som pågår. Och det är precis det som händer natten mellan den 24 och 25 februari. Fartyget Hongtai 58 har kastat ankare nära den undervattenskabel för internet och telefon som kopplar samman Taiwans huvudö med den mindre ögruppen Penghou i Taiwansundet. Först vid 3 på natten, när Taiwans kustbevakning kommer med sina ljuskäglor, hissar Hongtai 58 upp sitt ankare. Och precis samtidigt får vi information om att undervattenskabeln skurits av, säger åklagaren Xu Shouhan. Det är det taiwanesiska telekomföretaget som äger kablarna som sett att kopplingen har brutits. Inga andra båtar finns i närheten, så misstanken faller direkt på Hongtai 58. Kustbevakningen genskjuter fartyget som är på väg bort. Då har det hunnit bli gryning och på kustbevakningens video ser man hur personal i orangefärgade overaller klättrar ombord på fartyget. Sen eskorteras det in mot Tainan. Nu har jag kommit ner här till Tainans industrihamn och jag står och tittar ut över vattnet som öppnar sig här utanför. Och det var ganska nära här utanför faktiskt, eller en liten bit norrut, som den taiwanesiska kustbevakningen hittade det här fartyget med sitt ankare utrullat och sen då tog med sig fartyget in hit till industrihamnen där man tog med sig kaptenen och övrig besättning för att förhöra dem om vad de hade haft för sig där i närheten av den taiwanesiska kabeln.
上船之后，他们就会先把人跟船给带回来。那因为毕竟，åklagaren
Xu Shouhan, som har sitt kontor ett stenkast från hamnen, ska få iklädda sig rollen som detektiv när han blir inkallad på fallet. Jag gick själv ombord på fartyget. Där noterade jag att allt var väldigt rostigt. Det verkade som att det inte hade använts på länge, säger han, när vi nu sitter här på kontoret. Det enda som såg ut att ha bytts var kedjan till ankaret, säger Xu Shouhan. Med kustbevakningens hjälp rullar han ut ankarkedjan för att undersöka om den eller själva ankaret bär spår av att ha gjort åverkan på undervattenskabeln. Jag insåg då att för att driva det här fallet så skulle jag bli tvungen att försöka hitta bevis för att besättningen på fartyget skurit av undervattenskabeln med uppsåt, säger han. Det skulle visa sig bli en utmaning. Ombord på Hongtai 58 fanns 7 besättningsmedlemmar och en kapten, alla kinesiska medborgare. Först var jag tvungen att fastställa att kaptenen visste var våra undervattenskablar går, säger Xu Shouhan. Han går igenom de digitala sjökorten och sen fartygets navigationssystem. Samtidigt påbörjar kustbevakningen en parallell utredning. De är misstänkta att fartyget var något sorts spökskepp, säger Xu Shouhan. Det brukar man kalla fartyg som haft flera identiteter för att komma undan regler. I fartygets navigationssystem kunde jag se att kabelns position hade markerats. Det tydde på att kaptenen kunnat se att han styrde Hongtai 58 över en undervattenskabel. Det var beviset som jag hade letat efter, säger Xu Shouhan. och det gör att allt ljus riktas mot fartygets kapten. Åklagaren försöker kartlägga hans rörelser före kabelbrottet. Varifrån han kom, var han klivit ombord, vem han varit i kontakt med och varför han kastade ankare utanför Tainan. Och sen det viktigaste, vem äger Hongtai 58? Chu Shouhan förhör kaptenen. Rutten kan han förklara. Men när det kommer till vem som faktiskt äger fartyget och på vems uppdrag det kommit till Taiwan så vill han inte säga någonting, säger Chu Shouhan. Kaptenen hävdar att han inte känner till ägarens identitet. Han vet bara att personen är kines och att han följt dennes instruktioner. Och det finns två omständigheter till som väcker frågor. För det första har fartyget enligt sina loggar lagt nästan 2 månader på att ta sig från Kinas kust till Taiwan utan tecken på att ha uträttat någonting alls. Det i sig var väldigt suspekt, säger åklagaren Chu Shouhan. För det andra så är Hongtai 58 ett fraktfartyg. Men när det beslagtas av Taiwans myndigheter så är det tomt. I förhören medger kaptenen att han har förstört kabeln av misstag. Sen ändrar han sig och påstår att han är oskyldig, säger åklagaren. Han sa att han tvingats kasta ankare på grund av att det blåste. Men det köper inte åklagaren. En båt cirkulerar normalt runt sitt ankare, men kaptenen på Hongtai 58 lät fartyget röra på sig och släpa ankaret efter sig längs havsbotten, säger Chu Shouhan och visar på en skiss han har på bordet framför sig. I förhören säger de andra besättningsmedlemmarna att det är kaptenen som avgör allt ombord. Det är endast han som får använda fartygets kommunikationsutrustning för att prata med den kinesiska ägaren. Till slut är det kaptenen som åtalas och de andra i besättningen släpps. Men någon mer information om honom har åklagarna inte lyckats hitta. De går igenom mobiler och historik, men det finns inga spår av kommunikation. Han har inte råd med försvarare och ingen dyker upp för att hjälpa honom, säger Chu Shouhan. I rättegången visar åklagarna hur fartygets positioner och var det kastat ankare matchar var undervattenskabeln kapats.
I den här fallet är vi väldigt lyckliga. Då var vi sjöfartsförsvarare som var där, så vi kan förstå att han
har. Man visar hur skadorna på kabeln som hade plockats upp från havsdjupet tyder på att den utsatts för yttre våld. Och kustbevakningen vittnar om att det inte fanns några andra fartyg i närheten vid tillfället och att man sett Hongtai 58 släpa sitt ankare längs havsbotten. Det blev avgörande för att kunna fälla kaptenen, säger åklagaren. Kaptenen döms till 3 års fängelse. Det är den första domen i Taiwan för kabelbrott, något som ön har kämpat med i många år. Och det är en vinst för åklagaren. Men han grämer sig över en sak. Han känner sig säker på att det är Kina som är kaptenens uppdragsgivare. Allt pekar på det, säger han. Men när han ska bevisa det, då tar det stopp. Fartyget visar sig i själva verket vara registrerat i afrikanska Togo. Ägaren på pappret är ett företag i skatteparadiset Marshallöarna. Men den verkliga ägaren, enligt kaptenen, är en person i den kinesiska provinsen Guangdong. I Taiwan får fartyget hjälp med pappersarbete av en slags agentur. Enligt den agenturen var de personer som de hade kontakt med kineser. Och de uppger att den information de efterfrågade också kom från Kina. Mer än så kan de inte säga. Och att efterfråga data genom offentliga kanaler i till exempel Togo är i många fall omöjligt för Taiwan eftersom man saknar diplomatiska relationer med de flesta av världens länder. Särskilt svårt är det om förfrågan handlar om Kina, enligt åklagarna. Vi gjorde allt vi kunde, säger Chu Shouhan.
Om det verkligen är Kina som styr, så är det väldigt troligt att de kommer att
Peking har nekat till inblandning och kallat incidenten en helt vanlig olycka till havs som överdrivits av de taiwanesiska myndigheterna. Vice chefsåklagare i Tainan, Li Jun-i, som sitter bredvid oss under intervjun, säger att det här fallet blev en ögonöppnare för Taiwan för hur mycket påverkan ett kabelbrott faktiskt får. Det tog flera månader innan internet och telefoner fungerade som de skulle.
Det kan ju vara testningsivet, just från början vi måste förebygga och upptäcka.
Det har också satt ljuset på vilka risker Taiwan står inför, säger han. Om den här typen av brott utförs simultant så skulle ön hamna i kris. Det skulle drabba ekonomin och militären, säger Li Jun-i. Från Taiwans regering har man varnat för att just ett kabelbrott kan bli det som utlöser en stor konflikt. Och nyligen skärpte man lagstiftningen kring den här typen av brott. Och domen, den första i sitt slag, har nog skickat en varning till Kina om att Taiwan tar kabelbrotten på allvar och det kan fungera avskräckande, tror Chu Shouhan. Nere i hamnen i Tainan ligger fartyget Hongtai 58 inte längre kvar. Det har sålts och pengarna används för att betala av skadan på undervattenskabeln. Fiskaren Herr Wong sitter på en pall med sitt spö mellan två små båtar vid kajen. Han tror inte att folk skär av undervattenskablar av misstag. Nej, tvärtom. Det är personer som med berått mod ser till att de förstörs. Och det är en fråga om nationell säkerhet, säger han. Kina gör det nog som en del av sin strategi mot oss, tror han.
Taiwan vässar alltså sin lagstiftning och ökar sin beredskap för att bättre kunna stå emot kinesiska sabotage. En ödesfråga för den demokratiskt styrda ön. Och nu har alltså en kapten dömts för kabelbrott där. I fallet med de kinesiska fartygen i Östersjön däremot har rättsprocesserna kring de misstänkta kabelbrotten varit trögare. Och därför, Hanna Salberg, var det ju något överraskande när kaptenen på ett av de misstänkta fartygen, New Polar Bear, plötsligt åtalades i våras. Fast inte här i Östersjöområdet utan i Hongkong. Berätta.
Ja, kaptenen står nu alltså inför rätta misstänkt för vad som kallas kriminell skadegörelse och också brott mot Hongkongs sjösäkerhetslagar. Ah, ni är, jag kan prata på dongha ma. Ah, jag är Ruiden Kodia Guamoden Tai de Jiro. Jag frågade när jag ringde rätten i Hongkong häromdagen om vilket straff kaptenen kan dömas till om man skulle bli fälld. Rugo Bei Pan de Hua. Jigge Chuangzhan Tai Yu Kunen Hui Bei Pan Qing Shema. Zuyen Zhong de. Jag kan ju vända sig när jag ska ta in i ja. Men det är inget som domstolen vill uttala sig om överhuvudtaget, säger de. Däremot påminner de om att rättegången kommer hållas inför öppna dörrar och säger att det är bara att kliva in och lyssna.
Men vad tror du, apropå den här större frågan om den kinesiska statens inblandning, låter kommunistpartiet bara det här åtalet hända eller kan de ha ett finger med i spelet?
Vi känner inte till allting som har skett i kulisserna här heller, men det verkar som om Peking medverkar eftersom kaptenen uppenbarligen inte har skyddats av fastlandet. Han har gripits i Hongkong, som visserligen har kvar sitt gamla brittiska egna rättssystem, men som numera politiskt styrs direkt från Peking i väldigt stor utsträckning. Jag passade på att ringa upp en finsk expert på hybridkrig, Hanna Smith, och hon menar att Peking har allt att vinna på en rättegång. Oavsett om kaptenen frias eller fälls.
De kontrollerar helt och hållet processen, så de kan bestämma resultatet.
Att en rättegång också skulle kunna vara ett sätt för Kina att dra sig lite tillbaka om det bränns för mycket i Östersjön nu.
Så länge som Kina känner att de får nytta utav det, att de liksom stöder Ryssland, så de kommer att stöda. Men direkt och i vissa fall så Kina känner att de får ingen. Så om Kina då har bestämt att aha, nu det här är en sån sak att liksom Kina faktiskt tvättar deras händerna och säger att det är ingenting att göra med kinesiska staten. Och då blir den kaptenen den som tar en rättegång, kanske får en dom, går till fängelse i Kina och sen Kina säger att alla som gör fel, liksom, det här är det som kommer att hända. Liksom. Och i båda fall så kommer Kina se ut väldigt bra.
Mm.
Så det är ingenting att förlora.
Så för Kina så ser du det som att i varje fall så kommer Kina se bra ut på grund av att man tillåter den här rättsprocessen mot kaptenen i Hongkong. Så om vi skulle godta hypotesen att Kina varit inblandat i kabelbrotten i Östersjön så kan de nu ha bytt strategi enligt Hanna Smith.
Kanske Kina har sagt att okej, det här är Rysslands problem och inte vårt och vi kommer inte samarbeta. Och därför så flyttar de liksom skylden till en stackar person och säger ingenting att göra med kinesiska staten. Om någon liksom bryter lagen eller någonting så ska det gå en rättegång.
Oavsett vilken analys man gör av Kinas eventuella inblandning så har kabelbrotten gjort att NATO utökat sina insatser i Östersjön under 2025. Nu patrullerar marinfartyg över de mest känsliga områdena till havs i en särskild NATO-insats, Baltic Sentry. Och Björn Djurberg, du fick ju följa med på ett av de där fartygen ut.
Ja, jag fick vara med på en av marinens övningar i Stockholms skärgård som ni hörde tidigare. Och just det här minröjarfartyget jag befann mig på, HMS Ven, har varit med i den här NATO-insatsen.
UV-sensor 2, UV-vaggan 3, gåvan över 14 knop.
Uppe på bryggan är besättningen mitt uppe i ett övningsmoment. En grön-gul radarskärm sveper över omgivningen. Sjökort ligger utrullade.
Vi har nu gått upp i klart skepp och styrbordsvakt, inta halvstridsberedskap, styrbordsvakt, inta halvstridsberedskap, slut, sitter på styr.
Det är många som trängs här på en liten yta, men jag och fartygschefen Anton hittar en plats vid ett av de många fönstren som tillsammans ger en panoramavy av skärgården utanför. Och det är under vågorna där, under ytan, som det viktiga nätet av undervattenskablar ligger utspridda över havsbotten.
Det finns ett hot. Det finns ett hot mot vår undervattensinfrastruktur. Som vi också kan se så finns det förutsättningar för att genomföra operationer mot undervattensinfrastruktur med en hög förnekbarhet och så vidare. Vilket gör det till del liksom idealiskt.
Den här miljön ger, som vi hört, många fördelar till den som vill verka i det dolda. Det är omöjligt att övervaka ett helt hav, även ett mindre hav som Östersjön. Och det är svårt att skilja avsikt från en olycka.
Det finns förutsättningar som gör att det ibland kan vara svårt kanske att leda i bevis vad det är för någonting som har hänt och härleda exakt händelseförlopp och så vidare. Och undervattensmiljön den är komplex.
Styrbordsvakt intagit halvstridsberedskap. Babordsvakt avtropp. Insatsberedskap låst. Slut.
Den här dagen då jag åker med på HMS Ven pågår marinens stora höstövning.
Vad är det ni övar på?
Patronur på tungkulspruta.
Men den här typen av minröjarfartyg har alltså även assisterat svenska sabotageutredningar i Östersjön de senaste åren.
Första är bara få in ett steg längre. Nästa är att dra den ner där vägen.
Samt medverkat i NATO-insatsen Baltic Sentry som pågått sedan början av 2025, berättar minröjningsdivisionschefen Anders Barrestedt.
Och Baltic Sentry den syftar ju framförallt till att öka övervakningen på Östersjön. Så det är väldigt mycket ytövervakning inblandat i Baltic Sentry. Men absolut, samtliga våra fartyg har på ett eller annat sätt bidragit i Baltic Sentry.
Och den pågående NATO-insatsen tycks ha varit framgångsrik, för med undantag för ett kabelbrott mellan Sverige och Estland nu under nyårsafton senast, så har inga andra nya misstänkta sabotage rapporterats under hela 2025. Men Gunnar Möller, Barrestets chefskollega, påminner ännu en gång att det är svårt att ha full koll på allt som händer där under ytan.
Undervattensmiljön är ju jäkligt jobbig eftersom man kan ju inte andas, man kan inte se, man kan inte, det är tryck. Det är inte till för att människan ska vara där.
Konflikt om Kinas intressen för undervattenskablar i Östersjön är slut för idag. Vill du höra mer om Kinas roll i världen kan du hitta Konflikts tidigare avsnitt om landet i appen Sveriges Radio. Och kan du verkligen inte få nog av supermakten i Fjärran Östern kan jag tipsa om radiokorrespondenterna Kina med Hanna Salberg, Björn Djurberg och Moa Kärnstrand som släpper nytt avsnitt varje vecka. Reportrar i dagens avsnitt av Konflikt har varit Moa Kärnstrand i Taiwan, Hanna Salberg, Ulrika Bergqvist och Björn Djurberg som även producerade. Tekniker var Lisa Abrahamsson. Jag heter Viktor Lövgren.